Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dovid Ebrard, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Hej och välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Idag tänkte vi prata om vad är egentligen dåliga vanor och vad är farliga vanor? Eller är det så att dåliga vanor över lång tid blir farliga vanor? Och kan politiker verkligen hjälpa oss att byta vanor? I studion idag har jag tre folkhälsoproffs som ska prata om hur man egentligen kan få ohälsosamma och bli lite hälsosammare. Vi har Cecilia Magnusson som är professor på KI, Institutionen för folkhälsovetenskap, och som är epidemiolog. Och så har vi Karin Rågsjö som också har bakgrund i folkhälsoarbete och har jobbat på Folkhälsomyndigheten och är Vänsterpartiets representant i socialutskottet. Välkomna ni två.
Tack.
Och så har vi Marco Mårner som är projektledare på Livsplats Sverige, vilket är en privat verksamhet som samlar alla som jobbar med folkhälsa i en årlig hälsoriksdag. Och du har också tidigare varit på Folkhälsomyndigheten som på strategienheten.
Stämmer bra det.
Välkommen du också.
Tack.
Jag kan inleda med Gabriel Wikström då, som var rekordung och ambitiös folkhälsominister i regeringen som tillträdde 2014. Han sa att stillasittande, det är det nya farliga. Håller ni med om det? Är det vi ska fokusera på?
Jag tror att det är väldigt olika. Alltså, rörelse är en sak. Man ska vara igång, motionera, gå och så vidare. Sen är det en mängd faktorer som hänger ihop.
Ja, det är klart.
Så, alltså klass, var kommer du ifrån, röker du, allt sånt hänger ihop så att säga.
Om vi talar om levnadsvanorna så är det faktiskt fortfarande rökning som ligger i topp av de levnadsvanor som bidrar mest till sjukdomsbördan, följt av dålig kost. Mm. Och sen kommer alkohol på tredje plats, och sen droger, och sen kommer fysisk aktivitet, vad vi tror idag. Det här är ju komplext, och som Karin säger så hänger ja, de här också ihop.
Så om politiker ska fokusera på någonting så är det i huvudsak då rökningen.
Men jag tror att det är jättefarligt att fokusera på en sak. Jag tror man måste titta på klass. Det tycker jag är en jätteviktig fråga. Det är en strukturfråga. Mm. När man ser på levnadsår och så vidare, så är det ju så att exempel kvinnor med bara grundskola står och stampar, backar när det gäller levnadsår. Sen tror jag man måste titta på hela rastret. Psykisk ohälsa ingår ju också i det här, tycker jag.
Om vi säger, du var inne på kvinnor. Mm. Och där är det ju, om man då pratar om det här med att röra på sig, så är det ju faktiskt bara, om jag har fått siffrorna rätt, så är det bara drygt 20% av flickor under 18 år som rör sig en timme om dagen eller mer. Mm. Och lite drygt 40% av pojkarna. Så det är väl klart att det är ett problem. Men vad är lösningen? Har ni några tankar? För du kommer till, ja, det är klass och det är kön och det finns såna här faktorer, men om man försöker så att säga bena ut hur ska man då lösa detta, för det här ser ut som en tickande folkhälsobomb om det är så. Vad ska vi göra åt det? Marco, har du någon uppfattning om det här?
Jo, men det sociala arvet har ju alltid funnits, det är ju inget nytt, men jag tänker på den här ganska ofta upprepade bilden av att vissa lever längre beroende på var man bor. Alltså om man bor i rikare områden så lever man x år längre än om man bor i andra områden. Dels är det kanske en självklarhet, men man tittar på utbildningsgrad ofta då och använder det som ett viktigt mått. Men där är ju, vad jag vet i alla fall, migrationsstatistik inte med till exempel. Därför att SCB inte klarar av att översätta utbildningar för utlandsfödda. Så att delvis har vi inte, kanske inte en helt korrekt bild av hur det verkligen ser ut. Det kanske ser ännu värre ut eller inte likadant.
Jag tror, för helt fräckt att avbryta, så tror jag att det är otvetydigt så att det finns mycket branta sociala gradienter i hälsa. Och det har, den evidensen är ju överväldigande. Och vi har också, att använda just utbildning är lite besvärligt. Därför att gruppen lågutbildade, som Marcus säger, har förändrats väldigt mycket över tid. Inte minst blivit väldigt mycket mindre.
Så att man kraftig minskning.
Väldigt minskning. Så man jämför äpplen och päron. Jag är inte så förtjust i när politiker använder just den socioekonomiska determinanten.
Jag vill föra in en annan sak. Jag säger inte att det här inte är problematiskt. Men det är väl klart att om man då ska lösa det här, då kan man ju fundera på, jag vet att kanske du, Karin, har en uppfattning att man ska liksom utjämna inkomstskillnader och så kommer det här att lösa sig till följd av det. Det kanske är en förenklad bild av vad du tycker, men ja, om du får säga, hur skulle du lösa?
Det kommer ju ta tid. Sverige börjar bli mer och mer ojämlikt. Vi kan inte sitta och vänta på det, va? För att då lär vi alla kanske till slut sitta i soffan och äta chips, vad vet jag. Men jag tror att det är en oerhört viktig fråga att samtidigt jobba när det här att röra sig. Det ska vara kul, exempelvis. Mm. Är det kul att vara på gympan? Det är en stor frågetecken. Får människor att uppleva den här vardags... Nu låter jag som en sån här folkhälsolärare. Det här att gå till jobb. Alltså enkla grejer. Vi har ju föreslagit att man ska ha riktade samtal om hälsa. Ungefär hälsoundersökningar i socioekonomiskt mer utsatta områden. Det är ett sätt att få igång hälsosamtal. Men man behöver göra massor med saker, tror jag.
Det skulle det kunna vara. Men jag vill ändå problematisera. Om man nu säger så här att de insatserna förutsätter ju någonstans att vi alla föds som oskrivna arkpapper, så att säga. Och det är ju inte egentligen i enlighet med det som vetenskapen säger omkring hur vi människor är. Vi består ju av gener och miljö, så att säga. Ungefär 50-50. Och därmed är det inte sagt att man inte kan ändra miljön, men man kanske inte kan göra det. Alltså vad jag försöker problematisera är, om vi säger så här, finns det en grupp personer där de här åtgärderna är helt verkningslösa? Om vi säger social ingenjörskonst eller ekonomisk ingenjörskonst, det kommer inte spela någon större roll. Det är i och för sig väldigt deterministiskt och obehagligt om det skulle vara så, men vad tror ni om epidemiologen, superepidemiologen, vad säger du?
Nej, men först vill jag säga att det här med jämlik hälsa eller välfärdspolicy och så, det går ju en skiljelinje mellan de som förespråkar, så att säga, en jämlik tillgång till lika förutsättningar för till exempel hälsa eller lika utfall. Och där tillhör ju jag de som ställde mig bakom de lika förutsättningar. Däremot det lika utfallet tror jag är lite av ett mardrömsscenario för ett samhälle, om man siktar på det, och då brukar vi se murar och nackskott och sånt där. Men de lika förutsättningarna tror jag är viktiga, och där är det ju så att jag tycker att skolan har misslyckats och lämnar våra unga i sticket. Och där vet vi ju att det här misslyckandet drabbar de utsatta ungdomarna i större utsträckning. Ja, hela den frågan, skolan är central.
Hur skulle man göra det? Jag delar din uppfattning. Jag gör uppfattningen att man bör ha idrott på schemat varje dag till exempel. Det vet jag inte om alla håller med mig om, men jag tycker att det hade varit ganska naturligt i skolan, om nu ser det bara ur ett stillasittande perspektiv. Men hur skulle man kunna göra? För att jag förstår också Karins synpunkter på boendemiljö och sånt här som gör att det är svårt. Och vi har ju människor som bor i områden där det, så att säga, är väldigt besvärligt, och det är inte njutfullt att röra på sig på samma sätt. Så det är klart att där kan man ju också ha förändringar i närmiljön som man då skulle, som politiker skulle kunna påverka. Min fråga är snarare liksom, var tar politikerns ansvar slut och var börjar individens ansvar? För det är ju en rätt svår fråga. Det finns säkert inget jättebra svar på
det. Det är en filosofisk fråga.
Ja, visst är det.
Men alltså, politiker kan inte styra in på vardagslivet. Men människor kan erbjudas olika saker. Hälsosamtal, riktade insatser och så vidare. Men sen kan man ju inte heller träda in för långt också, va? För då blir det någon slags integritets...
Exakt.
Om man knackar på dörren. Det kommer Folkhälso och Karin och ska titta på hur du har det.
Nej, men det är så att evidensen för individinriktade insatser är mycket dålig, och det handlar ofta om strukturella insatser som är ofta politikernas ansvarsområde på de olika nivåerna. Och vad gäller, om vi pratar just om fysisk aktivitet idag, så är det ju att skapa en infrastruktur som stödjer aktiv transport, som Karin är inne på. Annan stadsplanering som innebär att man har tillgång till trygga platser och platser som skapar då möjlighet till möten, att vi har tillgång till grönområden. Vi vet att det också främjar fysisk aktivitet. Att arbetsgivarna tar sitt ansvar kring erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet inom ramen för arbetet. Jag brukar jämföra detta med brandmän och till exempel undersköterskor och sjuksköterskor, där vi vet att väldigt få av undersköterskorna klarar av att göra en armhävning, och de ska sen hålla på då och bära och vända och byta på folk, och har då ingen träning på schemat, medan brandmän tränar, inte vet jag, 4 timmar om dagen.
Så man ska införa test då, att du måste få komma in på undersköterskeprogram, så måste du göra 10 armhävningar.
Nej, jag tycker inte det, men jag tycker däremot att det bör faktiskt ingå i schemat.
Som det gör med brandmän och polisen.
Ur ett jämställdhetsperspektiv. Det här är ju någonting som man har tänkt att män är särskilt då bekänta av att hålla sig för.
Jag tror inte det är män. Det är yrket som sådant som man har tänkt att det här kräver en enorm fysisk styrka, så att säga. Men det är som man missar då, att det kanske man faktiskt behöver som undersköterska också.
Ja, och sanningen är att man behöver i alla yrken, inte minst vi som sitter med datorerna och spänner och sådär.
Men vad tänker ni, vad är det som gör att det inte händer så mycket? Alltså, därför att intentionen från politiker, det är ju inte bara Vänsterpartiet tror jag, utan det här med folkhälsofrågor är väl hjärtefrågor för de flesta i riksdagen idag. Vad är det som gör att det inte händer någonting?
Jag vill påstå att det inte är så, att det är hjärtefrågor för de flesta. När vi har diskuterat tobak exempelvis nu i nästan ett år har vi gjort det, angående nya tobakslagen som vi ska klubba snart, så är det absolut inte så, utan det är partiskiljande från alltså höger-vänster-skalan.
Man har olika lösningar, men man kan ju vara fokuserad på det. Alltså, vad säger du, Marco? Ursäkta.
Nej, jag tycker det är intressant vilka slutsatser man drar som politiker av det som Cecilia sa, att evidensen är trots allt rätt dålig på de insatser som görs idag inom folkhälsoområdet. Det kan man ju strunta i om man så vill. Man kan göra dem ändå av andra skäl. Mm. Och politiska skäl för all del. Men man vet ju extremt lite om utfallet.
Du menar de här individuella?
Ja, men alltså, det är också för att det är långa ledtider, det är långa tidsperspektiv. Mm. Det är väldigt svårt att liksom verkligen befästa kausalsamband, för att det finns så många parametrar under så lång tid som kan vara anledningen till olika utfall. Så att jag bara tänker att det är ju en viktig liksom, sak att ha med sig, tycker jag. Men som politiker, hur tänker man kring det? Liksom?
Alltså, jag ska vara helt ärlig. Folkhälsa ligger inte så här jättelångt högt upp på agendan, om vi ska vara helt ärliga. Det kommer upp när vi diskuterar tobak nu, gårdsförsäljning av alkohol. Alltså, det blir ofta näringsfrågor istället. Nu är jag lite elakt, men det är precis det handlar om. Sen kan alla tycka att folkhälsa är ett jättefint ord att säga. Alla tycker det. Åh, folkhälsa, det säger man ju i landstingen också. Tittar man på dokument som står inskrivna om 21 landstingen, så kan man se att folkhälsa står inskrivet. Men det är sen vad man gör så att säga strukturellt, det är ju på marginaler, vill jag påstå, runt om i Sverige.
Men om vi tar tobak då, vad ska man göra med tobaken? Om vi nu säger rökning är det som ställer till mest skada, kan vi säga. Mm. Du, Cecilia, du har skrivit om att snus då är farligt. Jag kan ju tycka det är klart bättre att snusa än att röka.
Alltså, jag har absolut aldrig skrivit om att snuset skulle vara liksom ens i paritet med rökningens hälsa.
Nej, det förstår jag.
Det är så att rökning är det farligaste vi liksom frivilligt utsätter oss för. Och jag tycker att när vi pratar tobaksprevention så ska vi fokusera helt på rökningen, i alla fall i första hand. Och där är det väldigt viktigt att den sociodemografiska distributionen av rökningen har förändrats och är väldigt tydlig. Och det ser ut på det sättet att det är människor med utländsk bakgrund och människor i social utsatthet som röker idag. Och de här olika insatserna som vi tidigare har använt då på med liksom en universell inriktning behöver vi finslipa och förstå bättre hur vi når de här grupperna.
Men om man tänker sig att man gör extrem reklam för snus.
Ja, du tänker snuset som ett sätt. Det håller jag inte med om alls. Därför att vi har haft en nedåtgående trend av rökning i Sverige. Men the Swedish experience kallas det här för. Och då är det många, särskilt de som tillverkar snus, som vill påstå att det här är då en kausal följd av att vi använder snus i Sverige. Men det stämmer inte, för att där har vi sett i många andra sammanhang, till exempel olika stater i USA, som har haft en lika gynnsam utveckling med på grund av ett lika intensivt och framgångsrikt tobakspreventivt arbete. Så snuset är inte någon absolut faktor eller lösning på det här. Och jag ska bara tillägga att det är också så i Sverige, så har rökstoppet skett i grupper som inte snusar. Så att sätta ihop de två är liksom inte hela
sanningen. Så du menar att det finns inget samband alls?
Det kan det göra i viss utsträckning, men det är absolut inte så att lösningen på rökningsproblemet är att alla ska börja snusa.
Men det kanske inte är en hela lösning, men kan det vara en dellösning? Om vi säger Karl-Erik Lund i Oslo på Folkhälsoinstitutet, där han menar att det finns en grupp i Norge, 5%, som absolut, det går inte för dem att sluta med nikotin, och det är i Sverige något större grupp.
Ja.
Att den gruppen, om man skulle fokusera på att den gruppen faktiskt ska börja snusa istället.
Ja, och då är vi inne på diskussionen om rökavvänjning. Där tycker jag det kan finnas, jag tycker inte att det ska vara en rekommendation att rekommendera snus istället. Däremot vet alla doktorer och annan vårdpersonal som sitter i det här sammanhanget och har en sån diskussion, att det kan absolut bli så att den här personen säger, ja men kan, jag klarar inte det här, kan jag snusa istället? Så ja visst, gör det.
Men är det inte absolut lite konstigt ändå? Alltså om vi nu säger, jag vet att du har gjort några studier om att det finns risker med snus, man ökar risken för diabetes typ 2 och bukspottkörtelcancer finns det studier på, fast
inte.
Nej, jag skulle säga att bukspottkörtelcancer är ju faktiskt lägst frekvens i världen i Sverige och Island, så att här snusar vi ju mest, så det låter ju som om det sambandet är i alla fall inte superstarkt.
Nej, vi har gjort en sån studie där vi visar att det faktiskt inte fanns ett samband när vi hade ett längre uppföljningsmaterial.
Men diabetes typ 2, det är väl samma sak där, att de stora farorna är väl knappast snuset när det gäller diabetes typ 2. Även om det skulle öka risken, så är det väl andra folkhälsofrågor som kanske är väsentligt. Dit jag vill komma är någonstans att borde vi inte ändra, alltså det är min uppfattning, jag kan ha fel i den, men borde man inte ändra då och säga att ja, men snus kanske vi ska så att säga inte lansera, det är lite för kraftigt, men att det ändå har stor skillnad i beskattning vad gäller snus och rökning och så att säga.
I farlighetsgrad helt enkelt.
Harm reduction egentligen, det är väldigt olika farlighetsgrad.
Men sen finns ju också just nu otroligt starka marknadskrafter för snuset. Det kan ju säga om man sitter i riksdagen. Hur många har inte ringt mig från tobaksindustrin, från snusindustrin, you name it, under den här perioden när vi har jobbat med den här lagstiftningen. Och då är det också så här så intressant, det visste inte jag. Det finns som prillor som man kan köpa, tydligen. Ungar köper det, eller tonåringar. Och de är nu laddade med 48% nikotin. Det kan man ju fråga sig, är det bra att skapa ett sånt beroende? Jag tillhör dem som ändå vill se till att man ändå på något sätt likställer. Det blir väldigt farligt, tror jag, man börjar pusha för snus.
Jag förstår invändningen, men är inte detta, Marco, du får också komma in här lite, men är inte detta egentligen mer moralism?
Tycker du det verkligen?
Ja, jag undrar. Om vi nu säger att vi har en produkt som är, ja, den är inte jättebra, men den är i alla fall... Jag
du
förstår
tänker
Cecilias,
just kring tobaksskatten, eller?
Ja, jag tänker kring hur man incitamenten för marknaden för det här, där man, alltså det är samma... Du ska ha samma typ av märkning på snusprodukter som är mycket mindre farliga, extremt mycket mindre farliga.
Men det handlar ju om EU också, att de ska likställa de här två produkterna. Det ska man ju vara helt på det klara med.
Ja, det
är en fråga i det här.
Nej, men jag kan i viss mån hålla med dig. Nu kommer jag få skit för det, men det är att tobaksskatt och annan lagstiftning är lika för rökning.
Det känns ju märkligt, tycker jag.
Ja, jag tycker man måste diskutera det i alla fall.
Jag tänker också på de här procenten som är så otroligt beroende av nikotin. Och där jag då misstänker det är en ganska hög andel av de som får cancer i olika former. Jag misstänker att den gruppen är tämligen okänslig för prisverktyget. Alltså.
Som psykiater kan jag säga att jag har haft en del att göra med, läst en hel del studier på just nikotinberoende som är ju väldigt komplext, därför att det är i princip omöjligt att få ett försöksdjur att bli beroende av nikotin. Så uppenbarligen är det fysiska beroendet ganska litet vad gäller nikotin. Det handlar väldigt mycket om man röker, det är en massa tvångsdelar i det här som handlar om beteenden på olika sätt. Där jag kan, till exempel finns det en studie, nu var det inte en jättestor studie, där man jämförde nikotinplåster med citronsyra-cigaretter. Där citronsyra-cigaretter som inte innehåller någon nikotin alls, men ger en sån här rivande känsla i halsen, hade en bättre rökanvändande effekt än vad nikotinplåstren hade. Vilket jag kan då säga, det tyder ju någonstans i min värld på att det här har vi att göra med en komplex beroende potential i den här som gör att det kanske är bättre att ha ett snus än att ha ett nikotinplåster, för det är förmodligen du får en annan effekt på det, så det är alltså en bättre rökavvänjning än att ha tobaksfritt snus än att ha nikotinplåster. Och då kan, och att då man i Norge då förbjuder det här och sen så säljer läkemedelsindustrin tjänar massa pengar på tämligen kassa produkter i förhållandevis jämfört med det här.
Ja, de har ju visat sig fungera också. Men det, ja.
Ja, stor fråga. Snuset.
Snuset är en stor fråga.
Big question.
Alltså, jag går över till alkohol istället.
Ja, ska vi göra det?
Ja. Mycket roligare.
Ja, alkohol. Ja, men du nämnde gårdsförsäljning av alkohol.
Det handlar inte om att du åker till Mörbrohult och går in i deras lada och köper flaskor och blir alkoholiserad av det, utan där handlar det mer om att det hotar Systembolaget. Eftersom EU har en extrem koll på det här, gårdsförsäljning. Det handlar enbart om det.
Men har de inte det i Finland då?
Nej, det funkar inte så här i Sverige. Och EU har stenkoll på vad vi gör med vårt alkoholmonopol. Och vårt alkoholmonopol har varit det som har hållit ihop lite hela alkoholintaget i Sverige. Det har en enorm nytta av Systembolaget. Den dagen vi släpper Systembolaget och köper den här alkoholen på ICA, i Pressbyrån, på 7-Eleven, då kommer vi ha megaproblem, och det har inte vi nu.
Om jag får vara djävulens advokat,
ja, det tycker jag hela tiden.
Det är min uppgift här. Nej, men om vi säger
för att bara understryka att allt detta Karin har sagt är helt styrkt av forskning.
Ja, det känns bra.
Ja, men det är jättespännande.
Är det verkligen det?
Vad är det som, bara så jag som inte kan den här forskningen, kan du bara berätta, hur stärker man det här?
Nej, det är så tydligt att tillgänglighet, marknadsföring, prissättning är helt avgörande faktorer för hur alkoholkonsumtionen i ett samhälle ser ut. Och jag älskar Systembolaget.
Jag också. I love it.
Jag vill inte säga att jag ogillar Systembolaget. Jag vill bara djävulens advokat. Vi säger Italien. Hur kan man förklara att man dricker mindre alkohol per person i Italien jämfört med i Sverige? Det har man i sig alltid gjort. De dricker 7 liter. Fick jag lära mig förra.
Ja, men det stämmer. I Italien dricker man 7 liter
i Sverige, 9 och 9 i Sverige. Mm.
Men vi har ju också alkoholvanor som har sett lite annorlunda ut. Det ska man ju komma ihåg. Ja. Det har inte varit vin till maten, utan det har varit helt andra.
Ja, men är det inte så att vi har ett lite mer kontinentalt drickande idag som skulle kunna medge det? Om vi tittar på yngre människor i alla fall, så mig vetligen så dricker de mindre än vad man gjorde när jag var ung. Mm. Vilket har skett samtidigt som vi har ett inflöde från EU med lättare tillgång till alkohol.
Och det var ju det staten satsade på under de här åren, från 2000 till 2008, att bygga upp en motståndskraft mot det hos ungdomar och så vidare. Genom alkoholkommittén? Ja, det menar jag. Alltså, jag har gjort massor med såna informationsinsatser, men den som har satt spår, tror jag, hos ungdomar, föräldrar och så vidare, det är just det här lite mer långsiktigt, för den finns ju kvar.
Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att de spelar väldigt mycket dataspel, så de orkar inte gå ut och supa.
Jag tror också att man har en annan inställning till alkohol idag. Det är inte lika... Föräldrarna har lite mer koll och man är inte lika på hugget. Jag tror att det har varit en... Nu får vi se hur länge det håller i sig i för sig.
Det där är också, apropå du inledde med att tala om, alltså det där skiljer sig väldigt mycket åt var i Sverige man bor och vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Och...
Ja, man dricker mer i rika områden, för där har man mer tillgång. Föräldrarna drar till whatsoever, och sen så har man hela barskåpet för sig själv.
Att det där undrar jag om det stämmer. Alltså, det där tror jag är en bild som en vänsterpartist har med sig. Det tror jag inte riktigt stämmer.
Man har gjort skolmätningar, och då ser man ju det, att man dricker mer i betydligt rikare områden.
Så då ska vi fokusera.
Det stämmer med det som
stämmer.
Jag
kan.
Det går ju stick i stäv med övriga när det gäller socioekonomiska...
Ja, alkoholen den
som tillgång, det är tillgängligt. Mm.
Men alkoholskadorna är ju färre ju högre inkomst man har. Så det innebär ju då att inmundigandet inte är lika problematiskt, och fastän det är, man dricker mer som
det sociala stödet och nätverket är enormt skyddande, så konsekvenserna av alkohol är större.
Så det är inte själva inmundningen.
Utan det är precis vad du har föräldrar gör och vad du har för nätverk. Det handlar om allting. Alltså, idag måste du ha en buddy omkring dig som stöttar dig i olika sammanhang.
Men på varorna så är de ju förändras också. Enligt CAN så dricker vi ju då mer vin idag än sprit.
Vi
blir mer och mer europeer.
Vi blir mer som Italien, så vi kanske snart kan ha en politik som är som Italiens.
Jag tror att vi inte ska släppa Systembolaget.
Men det finns väl en ganska stor enhet om det i riksdagen?
Ja, det gör det, fast den är också så här glidande. Alltså, det finns en väldigt just nu, alltså det är i den politiska tiden när vi lever, av att man vill vara lite populistisk. Alltså, man vill säga de fräsiga sakerna, man vill säga snus, vill man säga 14 gånger. Mer snus till folket. Sen vill man säga alkohol, låt oss stänga. Alltså, Systembolaget är inte så där jättehipp, tycker ett antal politiker.
Men det är väl jättebra att man diskuterar frågor?
Ja, det tycker jag man alltid ska göra.
Ja, alltså, det vill kanske landa i att Systembolaget är jättebra, men man måste ju någonstans bara tänka, är det här effektivt och vad talar för det? Då säger Cecilia, det finns jättemycket som talar för det, säger du också.
Och det tycker jag alltid man ska ha med sig.
Och samtidigt så finns det ju alltid en risk att det man håller på med kanske handlar mer om symbolfrågor, eller att det här är viktigt
det gäller ju att skilja på det.
Moralisera. Och det är inte alltid självklart. Och sen tänker jag att det skulle kunna ändra sig över tid. För om man tittar på Sverige, så historiskt sett så söps det ju extremt mycket i början på 1900-talet, under 1800-talet. Och detta är ju också grunden för motboken och förbudet och sedermera systembolag. Men vad är det som säger att det inte kan ändra sig över tid?
Det vet man aldrig. Men man ska ha forskning med, så man ska titta ner och se varför gör vi det här. Det ska finnas en grund. Det ska inte vara bara så här, wow, det här känns lite poppigt.
Nej, det är vi helt överens om, tror jag.
Men sen har det ändrats lite grann, kunskapsläget kring alkohol. För vi har tidigare pratat ganska mycket ändå kring någon sån här G-shape. Liksom att det är en måttlig konsumtion har varit det mest hälsosamma. Och där har man ändrat sig lite grann med att säga att det finns liksom ingen nedre gräns egentligen. Och eftersträvansvärt är liksom att ha så låg konsumtion som möjligt, om man bara beaktar rena hälsoutfall.
Så
finns det ju kanske andra skäl till att människor vill berusa sig.
Det kommer väl människor att göra.
Ja, sannolikt har gjort det alla tider. Precis. Så det är ju inte hela berättelsen, men det är ändå viktigt kanske också berättat som det kunskapsläget ser ut nu, så ser vi inte de här liksom skyddseffekterna.
Det är inte bra
egentligen
att ta ett glas vin om dagen.
Nej.
Det är inte bättre än att låta bli att dricka.
Nej.
Men det är inte hela världen heller.
Nej, ungefär så. Men människor har rätt att veta att vi har ändrat oss lite där.
Men i så fall kan vi ju, om man ska vara konsekvent, om det är så att även små mängder alkohol, vilket det säkert är, det är väl inte bra att dricka alkohol alls då, så är det mycket annat som är farligt i livet. Jag menar, någonstans så dör vi ju till slut.
Ja.
Och jag tänker just diskussioner kring socker och sådär. Där, om man tittar på Global Burden of Disease, så är det ju inte alkohol som toppar, utan det är snarare vad vi äter. och kanske berör oss då.
Rökning först, sen mat, rökning. Sen alkohol.
Men sen har jag alkohol en annan, så att säga.
Så med, då borde man ju i så fall gå in och göra drakoniska
begränsningar kring mat. Men mat, jag tänkte, om vi ska prata om mat, det är oerhört spännande. Men det är mycket svårare, för mat, livsmedel behöver vi, så att säga, för att leva. Vi behöver inte alkohol och inte nikotin heller.
Fast, så det alkohol är ett livsmedel.
Fast så det är liksom mindre komplicerat. Maten är jättekomplicerad, men liksom så där ser jag fram emot en mycket mer levande diskussion om hur, som det här, hur livsmedelsindustrin agerar till exempel, där man vet att sättet att tillverka mat på under lång tid har byggt på att hitta extremt billiga råvaror som bygger på majs och soja, och så raffinaderier, så är det liksom ingenjörer som smaksätter det där och gör så att det blir gott och lätt och snabbt att äta, och den maten är inte bra för oss. Och hur diskuterar vi det?
Det är ju också svårt därför att vad är nyttigt, vad är inte nyttigt? Den frågan när det gäller mat är ju ännu svårare. Alltså det är ganska lätt att säga att alkohol är onyttigt och tobak är onyttigt. Jo. Mat är väldigt, råd en del delade meningar om vad man ska äta och inte.
Alla människor måste äta, så visst är det svårare, men jag tycker ändå att vi liksom har landat rätt tydligt i att öka intaget av vegetabilier, fiberrika produkter, mer frukt och grönt, mer nötter, mindre salt och absolut och mindre av de här raffinerade produkterna med mycket socker och mycket sånt här vitt mjöl.
Ja,
det är liksom ändå rätt tydligt nu.
Salt är
ju
däremot lite tveksamt, skulle jag säga. Det beror väl på vem du är, så att säga. För jag lärde mig i alla fall när jag gick på läkarlinjen.
Vet du, det lärde jag mig också när jag gick på läkarlinjen.
Och det har ändrat sig.
Och det har ändrat sig, det är förskräckligt.
Alla, det är helt
galet. Jag har sagt detta till alla, att det beror bara på hur njurarna fungerar. Man kan äta mycket salt, men det är lite...
Lite mer komplicerat än så.
Kunskapen går alltså framåt.
Ja, men det är tur det, så att det inte är som det var när jag lärde mig saker och ting. Men då måste jag ställa frågan till Karin. Vad tycker du politikerna? Hur ska ni, finns det några förslag om hur man ska göra med mat? Ur ett politiskt... Ja, i
Nej,
Vänsterpartiet alltså, eller några andra
mat
grupperingar.
Mat är det vi pratar minst om. Alltså, vi pratar om det ur miljöaspekt, så att säga. Hur ska vi äta för att den här jorden ska överleva? Vad vi ska äta? Nej, den har vi inte diskuterat så mycket. Och det är heller ingenting som man diskuterar i riksdagen. Det kan jag säga att det gör vi inte. Men det här handlar ju också om, när man får ut de här jätteviktiga råden, vad man ska äta och så vidare. De flesta vet ju ungefär vad. Mer grönsaker, de flesta säger. Vi som försöker leva liksom hälsosamt vet ju det. Och salt ska man spara in på. Socker är ju idag en som heroin. Om du går in på en liten familj på Söder, så är socker den stora grejen. Inga socker till barnen, för då blir de helt galna, mer eller mindre. Så att, jag menar, det här åker liksom hit och dit också. Hur ska man få ut de budskapen? Och vem har råd att köpa de här fina frukterna och fina grönsakerna? Då måste man också se till att de möjligheterna ges. För att annars så blir det vi som sitter på Kungsholmen och äter våra grönsakstallrikar och sushi och allt det här nyttiga. Och andra får mer... äta det som är billigt just då, falukorven.
Problemet är att den här skitmaten är så att säga billig, och det har varit en medveten strategi
från liksom, livsmedelsindustrin
att göra den billig och också ganska god och lätt att äta. Och sen, men jag håller med om det som David sa där, att vi vet ju inte vad som är nyttigt att äta. Den diskussionen om det här LCHF och vad det heter för någonting.
Det var det jag var inne på.
Ja, och fett och socker och så här. Den tror jag har förvirrat människor. Att vad är det som är bra att äta? Det vet ju alla. Då tror jag att den diskussionen har varit till förfång där. För att människor, ja men forskarna vet ju inte ändå. Och så att det är lika bra att äta vad man vill, så att säga. Men där är det lite fel för att just det där fiber, frukt och grönt, mindre kött, mindre socker. Mm. Det verkar ändå stämma. Mm. Sen har ju hela diskussionen om sockerskatten och inte, och vår lärdom från alla de andra levnadsvanorna är ju att de strukturella insatserna med lagstiftning, med prisredskapet, med marknadsföring, är de som påverkar mycket. Och då är frågan vad vi gör med maten kring detta.
Men det låter som att alla lösningar är på något sätt man ska statligt eller på något sätt utifrån påverka. Och så ni tror inte mycket på individernas egna val?
De måste ju också finnas, men då ska jag också ha förutsättningar att göra de valen, så att säga, ha kunskap.
Så någon som är lite mer kunnig ska ge de valen?
Nej, det låter lite läskigt att vi ska ha kvinnor i vita rockar som springer runt i bostadsområdena. Det vill man ju inte ha, va? Usch, vad hemskt. Nej, då vill man sitta där med sitt socker och sin öl.
Ja, men är det inte okej att folk sitter med sitt socker? Det är intressant, för det lärde jag mig också hamsisten, så att vi har inte ökat sockerkonsumtionen i Sverige alls.
Men alltså de här frågorna är
vilket man gärna tror.
Superkomplexa. Jag tycker att staten måste stå för det här, de här strukturerna. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen så skulle jag bli väldigt glad om landstingen hade en annan approach när man pratar om folkhälsa. Hur man ska jobba i landstingen med hälsosamtal och så vidare. Det vimlar ju inte av sånt, måste jag säga.
Ja, och det är ju i linje med att om man läser artiklar så handlar det väldigt mycket om att folk vill hålla sig friska. Men sjukvården är då egentligen helt inriktad på att ta hand om sjuka människor och inte alls ha någon sån här förebyggande hur man ska hålla dem friska.
Och det tycker jag är, det skulle man ju kunna rikta upp med riktade insatser.
Så att man skulle lägga om insatser så att man fokuserar mer
ja,
på det?
Ja, jag tycker man ska ha mer alltså det här förebyggande. Man ska kunna ha hälsosamtal, hälsoundersökningar i områden där man vet att människor är sjukare. Det skulle betyda så mycket, tror jag.
Om vi försöker avsluta här så tänker jag, vad är den viktigaste politiska åtgärden för en förbättrad folkhälsa? Ni får svara var en för sig. Marco kan börja. Vad skulle det vara?
Nej, alltså jag tror man i flera sådana frågor som man har satsat mycket på, som alkohol till exempel, behöver göra nya omvärldsanalyser. Man behöver se nytt. Hur ser det ut? Vilka är behoven? Och vad är mest effektivt att satsa? Fler uppföljningar. Titta på utfall. Vad kan vi se? Vad kan vi räkna på?
Underbart. Mer forskning. Det brukar jag alltid säga.
Ja, alltså, forskning vet jag inte nödvändigtvis. Men att man mäter och ser effekt på insatser som man har gjort. Och där tycker vi att alkoholinsatserna kanske inte alltid har... Det har inte varit så viktigt inom alkoholområdet att göra uppföljningar. Av olika skäl. Men jag tycker inte alkohol kanske är en så jätteviktig fråga överhuvudtaget. Men
tobak.
Tobak håller jag helt med. Det som har sagts, alltså, rökningen bör bara bort.
Men då är kanske, ni har ju fört det här med plain packaging, eller hur? Är det lösningen?
Det skulle kunna vara en del. Alltså hela tobaksfrågan, hela den här lagstiftningen som vi nu ska diskutera snart i riksdagen är ju superinflammerad. Det kommer ni förstå när de här besluten kommer ut. Jag tror inte man ska landa i olika alkohol. Allt det här kan vara farligt för hälsan om du överkonsumerar. Tobak är ju direkt farligt, va? Oavsett om du... Så. Men jag tror mer på de här att man måste titta lite mer strukturmässigt. Jag tror mer att man måste börja ladda i att arbeta förebyggande, att möta människor, ha schyssta förutsättningar, ha de här hälsosamtalen med människor som verkligen inte har förutsättningar kanske att leva hälsosamt, beroende på att de är fattiga, de känner ingen tillit i samhället och allting annat som är liksom snett. Jag tror man måste börja i det. Och sen måste man också, tror jag, arbeta med unga människor, barn. Och unga, det tror jag är jätteviktigt. På olika sätt. För att få ungar att röra sig mer, då måste man ha kul gympa. Man måste börja i förskolan. Det är ganska... Man skulle kunna göra mycket mer med enkla metoder. Men då måste också landstingen dra sitt strå till stackarna. Det gör man inte idag.
Får bara kommentera Karin innan Cecilia och hoppa in här. Med risk för att låta som en vänsterpartist. Så det ligger ju väldigt, väldigt mycket i just det här att det finns en social kontext där då vanor eller risker är väldigt olika. Tittar man på ohälsotalen i Sverige idag och de stora kommissionarbetarna som har gjort det, så är det jättetydligt vad man hittar någonstans. De finns i specifika demografiska områden där man kan se bulken av dem i alla fall. Och går man ner och tittar på insatser där så är det ju mycket riktigt så som Kommissionen för jämlik hälsa är inne på en del. Att det är ju sociala insatser i grund och botten. Man ska lite parodiskt ska man koka ner till att fixar man jobb och utbildning så kommer de här siffrorna att bli mycket bättre över tid. Men om man ska dra en konsekvens av det resonemanget, om vi säger att det är så, jag tror att det ligger mycket i det, då blir en konsekvens att andra hälsoinsatser kanske inte är de mest effektiva. De som är riktade på individerna med begränsade prisinsatserna. Billig mat är väl inget fel på, kan jag tycka. Det var jättebra att det finns billig mat.
Det är bra mat.
Och att man kanske då, som David är inne på också, att man redovisar siffror som är lite mer... korrekta och ärliga. Kanske det blir mycket debatt och polemik i de här frågorna snabbt, tycker jag då. Allt från köttkonsumtion som ökar, men det gör den ju inte egentligen. Det är ju kycklingen som har ökat kraftigt och den har ju ingen sagt är farlig. Men själva köttbulken det är, av rött kött har ju inte ökat nämnvärt i Sverige. Det som då ska vara farligt.
Om det nu är det.
Om det nu ens är det, det tror jag inte ens man är överens om. Men processat kött, det är väl en sak. Jag bara menar att det kanske är där insatser ska gå. Att man kanske ska sluta använda hälsa så ofta som en slags proxyfråga. Utan satsa på arbetsmarknad, utbildning och de här...
Fördela skatterna. Yes. Ja, jämlikhet.
En annan diskussion.
Jämlikhet, inte fel.
Jag bara försöker se någon logik i det här.
Cecilia.
Ja, nej, men jag är också vänsterpartist visar det sig idag. Men det,
idag?
Ja, vet inte vad jag är annars. Men jag brukar ju börja och sluta alltid med skolan. Och att skolan har svikit de unga och att det är 30% i varje årskull som går ut gymnasiet utan gymnasieexamen eller vad det kan heta nu för tiden. Det är en samhällelig katastrof. Därför att vi kräver på arbetsmarknaden gymnasiekompetens. Och det är 30%. En tredjedel är liksom borta redan där. I andra länder, i Danmark, så har man ansvar. Där är ju skolgången obligatorisk, tror jag. Man har i alla fall ansvar för ungdomarna ända upp till 24 års ålder. Och i Sverige så släpper vi dem när de är 15, 16. Det tycker jag är den stora grejen. Sen så tycker jag att vi har pratat idag om det här med maten och jag ser fram emot en lite mer så här, höjd den politiska diskussionen kring det och mer diskussion om den och vad livsmedelsindustriernas roll är som vi vet liksom, historiskt har liksom, enorm lobbyingverksamhet kring det här. Där skulle jag vilja höra, jag kan för lite om det själv, men jag skulle se fram emot en mer livlig diskussion kring det.
Den kommer när vi lämnat snusdiskussionen i riksdagen.
Mycket intressant, sen vet vi inte om lösningen är att, vad lösningen är ju, det kan man ju ha olika politiska uppfattningar om. Jag tillhör inte de som är vänsterpartister här idag ens i den avseende. Jag tror inte att man bara helt enkelt bara alla kommer att klara skolan rakt av bara vi höjer nivån, utan det är så. Vi föds så, inte som oskrivna ark, papper, tomma blad, utan det är, problemet är väl att man ställer för höga krav. Det är min take på det här, men jag kan ha fel. Tack!
Vi kan ha en podd till
om, vi kan ha en podd till om skolan, tänker jag. Tack allihopa, tack Cecilia själv. Magnusson, Karin Rågsjö och Marco Morno för att ni kom hit. Det var superintressant, tycker jag.
Det var roligt.
Tack så mycket.
Tack själva. Hej.